Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
God morgon.
God morgon. Nu sitter vi i orangeriet.
Mm.
Det kan vara så att man hör vattenpåla.
Ja, möjligt. Jag vet inte hur micken funkar riktigt. Kanske man hör fåglar till och med.
Kanske man hör fåglar.
Fåglarna är väldigt aktiva. De river allting. Det är sådana här täckbark här ute. Som ligger spridda överallt. De letar efter insekter tydligen.
Jag ser det och jag tycker att det börjar bli lite överkurs att städa i naturen efter djuren.
Ja, det kanske är lite, jag vet inte, vi får hitta någon ny lösning.
Hitta på något där. Men det är 20 grader, så att det får ju över naturligtvis till värmevågen, hettan. Jaha. Jag hörde just på radion att det var en expert som uttalade sig.
En till.
Och nu ska vi alltså dricka innan vi blir törstiga.
Mm-hmm. Ska vi kissa när vi blir kissnödiga också?
Ja, det förtäljer inte inslaget.
Men varför ska man göra det?
Ja, för att han målade upp ett skräckscenario lite grann av att om man blir så omtöcknad av hettan så att man inte kommer ihåg att man ska dricka, så är det bättre om man dricker innan man behöver dricka.
Jag kan inte påstå att jag har varit med om den situationen. Jag har varit på många varma ställen ändå. Jag tycker det låter som lite överkurs kanske.
Lite överkurs. Ja.
Men det är det här, jag skrev en rad om det här om dagen. Alltså jag tror att vi lever i en värld där vi utbildar massor med människor i alla möjliga och omöjliga ämnen.
Mm.
Och så fort de har sin utbildning så måste de ju försörja sig. Och då börjar de gräva där de står. Och då kommer de fram till alla möjliga, underliga, konstiga. Alltså det blir mer och mer det här, allting blir liksom det här Ig Nobel-priset, kommer du ihåg det? Det som de delar ut med den löjligaste vetenskapliga upptäckten varje år i olika kategorier. Det brukar vara sånt där
som det är som filmvärldens motsvarighet, filmvärldens sämsta sexscener.
Ja, kanske lite grann så. Eller den här Worst Sex in Books Award, menar du? Den här som Auburn Waugh startade i Literary Review, ja, när de recenserade, utsåg årets sämsta sexscen i en roman. Ja, det är lite grann så kanske, men det bara känns som om, alltså det kommer så mycket nya vetenskapliga rön som säkert det ligger någonting i, men de är perifera.
Mm. Det så finns ju ett program som heter Vetenskapsradion i Sveriges Radio.
Ja.
Och man riktigt hör hur de liksom burrar upp sig och njuter av alla nya rön. Och själv undrar man bara, är det inte bara lite vanligt bondförnuft ofta? Och två, är precis bara, vad har det här med någonting överhuvudtaget att göra?
Ja,
ja, men då har du rätt. Det är en kader av människor som också behöver lyfta en lön.
Ja, min teori också är det därför allting börjar gå mer och mer långsamt och ingenting fungerar. Därför att det finns alltid någon forskning som man måste ta hänsyn till först. Mm. Och det innebär till slut kommer vi liksom bara ha en massa forskningsrön och inte kunna göra någonting.
Mm.
Det är min övergripande idé. Lite generellt uttryckt.
Ja, undrar när SC ska börja hänvisa till...
Ja, just det. Just SC kanske inte kan skylla på forskarna.
Nej, just det tror jag inte.
Men däremot en annan sak, apropå saker som inte funkar. Piloterna i SAS har ju nu gått tillbaka. Efter att de har skrivit ett avtal som... om jag förstår det rätt, innebär att SAS kommer inte kunna konkurrera med sina konkurrenter.
Mm.
Men det kanske man kan leva med. Det som vi läser om nu som är mycket värre är ju att ungefär hälften av alla stridspiloter i Sverige tänker lägga av till hösten.
Och det har jag missat. Vad beror det på då?
Nej, alltså, de har under många år haft dåliga villkor tycker de. Och det har de också när man tittar på... Alltså, jag läste idag, om det var DN eller Svenska minns jag inte, men att... när de, 99 och sånt där, så hade de en ingångslön som var lika hög som en riksdagsman, en riksdagsledamot. Någonstans liksom kring 35 000 och så. Sen dess då så har deras ingångslön ökat med kanske 10 000. Och en riksdagsledamot har fördubblat sin.
Mm.
Och det är såna här konstiga grejer som det står i Arbetsgivarverket. Det finns såna här löneklasser fortfarande. Liksom att om man flyger avancerat flyg så ska man vara i en klass med nummer 5. Men de hamnar ändå i nummer 3. För, antagligen för att försvaret vill spara pengar. Vi har inte särskilt många stridspiloter.
Nej.
Jag tror vi har 100 stycken ungefär. Liksom om hälften försvinner spelar ingen roll. För vi har en massa Gripenplan. För ingen kan flyga dem. Och det tar, om jag förstått det rätt, ungefär 7 år att utbilda en pilot.
Mm, det här påminner mig ju faktiskt helt osökt om Carl Hamiltons nya bok, De ofelbara.
Ja, just det, den nämnde vi för ett par frukostar sedan. Nu återkommer
det. Ja, det här är viktigt.
Mm.
Försvaret alltså, det här är ju helt rubbat. Nu när vi faktiskt verkligen behöver ett försvar, då har vi sett till att piloterna är på dåligt mör.
Ja, jo, det är så. Och det börjar bli bråttom att lösa det, för att det liksom... Det kommer inte och de kommer att hoppa av i höst. Så ja. Att det är liksom, ja.
Ja.
Vi kanske inte borde berätta det egentligen.
Nej, precis. Vi kanske har någon lyssnare som inte borde höra. Du, vi har ju faktiskt fått en lyssnarfråga.
Ja, det fick vi.
Ja, ja, och det hur ska man brytas in i Winston Churchills omfångsrika skriftställeri? Var börjar man?
Ja, alltså... Frågan är just, vad ska man läsa Winston Churchill som författare? Han fick ju faktiskt Nobelpris till litteratur.
Mm.
Så att, och det kan man väl diskutera om det var motiverat eller inte. Men det är ju så här, han har ju skrivit två saker som jag tycker är fantastiska och som man bör läsa. Det ena är ju då den som vi talade om här sist, nämligen hans historia över andra världskriget som är jättebra. Sen skrev han efter kriget också... A History of the English Speaking Peoples, som det ska vara plural på slutet, för det handlar om amerikaner och andra också. Och den är också väldigt bra tycker jag. Den är rolig att läsa. Och han skriver ju väldigt så här med flyt och så. Men båda de här verken är ju ganska omfattande verk. Det är ju 4-5 böcker liksom. Så om man inte vill sätta igång med det, då skulle jag säga att en rolig bok att börja läsa. Det kanske inte, alltså hans genombrottsbok var ju egentligen den han beskriver hur han blir tillfångatagen under boerkriget och flyr. Det är en slags, det är en faktabok, men det är en slags pojkäventyrsroman egentligen. Mm. Men den kom ut 1900, så det är ganska länge sedan. Det han däremot skrev som man kan läsa som är liksom lite mindre omfång som en början, det är ju hans sån här My Early Life. Och det handlar om hans liv... fram till ungefär 1910 eller något sånt där. Och den där skrev han väl när han var 50 eller någonting. Och det är rätt roligt att läsa den där, för den är ju skriven före andra världskriget.
Mm.
Han var ju så att säga, hyfsat mogen. Han var ju min ålder när han skrev den. Och de flesta trodde liksom att hans politiska karriär var över.
Mm.
Han kanske inte trodde det. Då skulle han kanske inte döpt den till My Early Life. För det antyder ju att man har ett annat liv också.
Mm.
Men den är rätt kul att läsa. Och det där beskriver han, liksom han beskriver sig själv innan han är den här ikonen.
Mm.
Alltså, det sägs ju att han, när han gick på Harrow i skola, att han, att han fick en uppenbarelse om att han skulle rädda Storbritannien och att han alltid hade klart för sig att han skulle göra det. Och det tror jag det är antagligen en efterkonstruktion. Mm. Men det finns lite grann av det i den här My Early Life, att han på något sätt vet att han är ämnad för stora uppdrag.
Mm.
Ja. Är det svar på frågan?
Ja, jag tror att det är ett
uttömmande.
Uttömmande svar. Nej, men jag satt och tänkte på att hela den här idén om att saker och ting som hände runt 1900 är så väldigt länge sedan och inte så intressant eller kanske inte så aktuellt för oss. Undrar om inte hela den här krigssituationen i Europa har vänt upp och ner på det. För att på något sätt är vi tillbaka i det här gamla blod och död och våld och misär.
Uppåt du blev då?
Förlåt?
Uppåt du blev då?
Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant att orka ta in vad det är som händer. Och jag tror att om man inte orkar ta in det så kommer man nog inte ta så jättebra beslut.
Nej, men jag menar inte att den liksom är förbi, att den är ointressant. Jag bara menar att om man ska läsa den till exempel med behållning måste man kanske veta lite grann om boerkriget och så. Det kanske inte är jättemånga som gör det idag. Det är mer en sån sak. Men jag håller med om det där. Fast jag skulle liksom inte riktigt beskriva det på det där sättet. Att det är liksom blod och misär och allt det där. Utan jag upplever det mer som att det har skett en normalisering. Vi har liksom haft 30 år som har varit ett undantag. Där allting har varit liksom hyfsat stabilt och på en uppåtgående bana. Men det är ju inte ett normaltillstånd. Vi är tillbaka i någonting som mycket mer liknar den historia vi har haft i Europa och världen tidigare.
Men då ställde du om mycket snabbare än vad jag gjorde. För att jag tycker 30 år, det liksom vaskar man inte sådär på 6 månader. För det är ju liksom en omställning i den föreställningsvärld man har. Och jag kan inte tycka att de här 30 åren har varit helt stabila och utan problem. Absolut inte. 9/11 och ISIS och allt möjligt har skakat världen. Men det är just den här känslan av att det som vi tog för ganska givet att Europa ändå hade tagit in devisen aldrig mera krig. Alltså så lätt blev vi av med den idén. Nu är det ett krig och vi har flyktingar och det är mitt i Europa.
Jo, men en sak är hur man psykologiskt hanterar det. Det kan jag hålla med om. Det kan vara jobbigt, men jag pratar mer liksom om hur man tänker på det. När man tänker på det rationellt. Liksom. Jag tänker inte på det som blod och misär, någonting konstigt har hänt, utan snarare tvärtom. Sen så kan det väl vara jobbigt att ställa om stille. Det klart kan vara det.
Mm. Ja.
Ja, vi var på fest igår. Det är därför vi kanske är lite mörka i sinnet den här vackra morgonen.
Ja, inte jag.
Nej.
Jag är inte mörk i sinnet den här vackra morgonen. Jag är så här.
Ja, okej.
Okay. Ledsen älskling. Men när vi fick ju höra Carola.
Carola sjöng, ja. Det gjorde hon. Iklädd någon slags jättelik
fjäderklänning.
Ja, det såg ut som en väldigt stor svandunsboa som man hade birat omkring sig. Mm. Det var lite Melodifestival över det.
Det var det faktiskt. Mm. Och det skedde mitt i Skåne kan man säga.
Ja, med kanske den bästa utsikten i Skåne. Mer än så ska vi inte säga.
Mer än så säger vi inte. Nej. Ja, nu har vi sagt för mycket redan tror jag.
Kanske.
Ja, jag läste New York Times i morse. Jag tycker det är så fantastiskt. Man får hela, man kan få rörligt bildmaterial från Ukraina. Man kan få djupa tankar om politiken och sen så kan man få tips om vilken som är den absolut bästa glassskopan och den är 75 år gammal och det är ingen som har slagit den och jag kände jag måste ha en sån där glassskopa. Fast någonting annat som var ännu roligare egentligen var att New York Times har nu visats öppna en liten studerkammare. Man inbjuder unga människor till någonting som de kallar för Gap Year New York City. Och det, Gap Year brukade ju vara ett år när man åkte runt i världen. Ja. Men nu kan man, om man nu har svårt att ta sig från gymnasium till universitet till arbete, så kan man ta sig en litet gap, inte ger dem en 6 eller 12 veckor. Och det är New York Times som säljer. Man får möta i det här programmet New York Times journalister och andra industry experts som kommer att fördjupa din förståelse av världen, vidga dina horisonter och hjälpa dig att planera i framtiden.
Men de säljer det här?
Det är en kurs. Så man kommer till New York och de ordnar boendet och man får träffa de här fantastiska skribenterna.
Och hur jättedyrt är det?
Ja, hur jättedyrt är det? Det står väldigt tydligt att man absolut kan söka om stipendier direkt. Ja, okay. Jag satte mig inte riktigt in i prisbilden, för jag kände att det där är nog lite förbi. Men okay. Jag tänkte på det självförtroende som en tidning har. Mm. Man tror att det här är ett riktigt erbjudande som man skulle kunna sälja. Mm. Finns det någon svensk redaktion som skulle kunna gå ut och säga: kom och möta våra fantastiska...
Ja, det tror jag. DN håller ju på med sånt där. Och Sveriges Radio har ju sina korrespondentaftnar. Och liksom...
Ja, fast det här är ju på en skala.
Jo, det är klart att det alltid är bättre när det är i New York. Men det, de gör ju samma slags grej, liksom.
Ja.
Så det tror jag, det finns ju. Men det är, kanske, men kommer... kanske inte så intressant att göra det i Sverige däremot. Det är mycket roligare att göra det i New York, förstås.
Ja, det är klart att det är det. Och det är... Så är det ju. Men ja, jag vet inte, vi kanske kommer att se mer av det där. Apropå att man ska utbilda människor och alla ska bli experter och sådär. Så finns någon sorts kunskapshunger, känner jag. Fast jag vet inte om folk verkligen är så intresserade av kunskap.
Och vet du, jag kom på nu när du sa sådär. Kommer du ihåg det gamla uttrycket bredbandshunger?
Ja, det har man inte hört länge.
Nej.
Det var tidigare. Carl Bildt.
Det var Carl Bildt som pratade om bredbandshungern.
Ja, du...
Det ska vara fantastiskt. Det var också en valrörelse, tror jag. Ja. Vi måste säga det förresten apropå konservativa eller högerledare. Vi måste väl göra en liten update bara av vad som händer i England också. Där har ju då alla fallit ifrån utom tre nu. De ska ju vara två till slut och då får medlemmarna rösta. Och det är ganska intressant. Jag skrev en grej i fokus för lite sen om hur multikulturell den här uppställningen av personer är. Man hade ju liksom då, alltså dels har man ju då den som kanske favorittippad, nämligen den förre finansministern Rishi Sunak. Och han är ju fortfarande favorittippad, tror jag.
Men han har inte varit för inblandad i...
Ja, jag vet. Det får vi se. Vi får se hur röstningen går. Men han är ju liksom en av de tre som är kvar i varje fall. Det intressanta är ju att han är ju då... Han har indiskt ursprung och när han svor sig in i underhuset så gjorde han det med handen på Bhagavad Gita istället för på Bibeln. Så att liksom, sen då, men alla de där som har fallit från, Nadim Sahavi som då är kurd, han var med och startade YouGov. I en av de första mätningarna som YouGov gjorde under ledarvalet så talade de om att han inte hade någon chans. Det var det är lite surt. Sen var ju då Kemi Badenoch som gjorde en... Hon har då nigerianska föräldrar. Hon gjorde ju en liksom lite raket. Ingen trodde ju på henne egentligen. Men hon gjorde väldigt bra ifrån sig. Och jag läste i alla fall ett par artiklar i förra veckan som handlade om att de kommer att spärra henne. För de är rädda för att hon ska bli vald. För att hon är så populär.
Mm-hmm.
Ganska ung tjej med nigeriansk ursprung. Ja, sen så var det då den här Tom Tugendhat som också då. Han är katolik och gift med en fransyska. Och Suella Braverman då hade indiskt ursprung, hennes föräldrar kom från Östafrika. Hon svor sig in med handen på Dhammapada, för hon är buddhist. Så Jeremy Hunt då som är gift med en kinesiska. Men de som är kvar nu är Liz Truss och Penny Mordaunt. Det är de två som egentligen inte har några multikulti-kopplingar då. Så att det står då mellan de två och Rishi Sunak.
Men nu måste du tippa här då.
Ja, alltså jag skulle säga så här. Alltså Penny Mordaunt har gjort en väldigt stark framryckning. Och det handlar om nu egentligen. Det är vem av Liz Truss och Penny Mordaunt kommer att stå mot Rishi Sunak. Och jag skulle nästan tro att när det blir omröstning bland medlemmarna, då tror jag att Penny Mordaunt ligger bättre till faktiskt.
Mm.
Just av det här skäl som du var inne på lite grann, att Rishi Sunak kanske är lite förmärkt av att ha jobbat nära Boris och sådär, tror jag.
Mm.
Men det är bara en gissning, jag är inte säker.
Mm.
Men det händer grejer.
Men det här betyder ju att det är ganska svårt att ta sig fram då om man inte har en... ett urengelskt, chockerande engelskt ursprung som du skriver.
Ja, fast ja, man skulle kunna tolka det så. Det beror ju på, om Rishi Sunak vinner så är det ju inte riktigt så. Men jag tror egentligen inte, om man tittar på de här kandidaterna, jag tror egentligen inte det har hängt på. Alltså de som har fallit bort, det är ganska naturligt på ett sätt att de har fallit bort. För de är antingen uppstickare utifrån lite grann eller har för liten erfarenhet. Jag tror att det är sån här person som Cammy Badenoch, som jag tror det uttalas om. Jag tror att hon kommer ju liksom att bli någonting, men det är lite tidigt. Så att jag är inte så säker på att det spelar roll. Och ja, det finns en ganska lång tradition av det här. Alltså, Disraeli som nu var premiärminister under Victoria, alltså drottning Victoria, han kom ju egentligen från en judisk släkt. Och liksom det har funnits ganska mycket av sånt här rätt tidigt i England faktiskt ändå. Det är ganska intressant. Det är en helt annan sak än till exempel i USA där det liksom alltid pratas om det jättestora saker när det dyker upp någon som har en svart förälder eller
katolska.
Exakt, ja precis. Ja, nej, jag bara tänkte att man kanske ska uppdatera det igen, inte bara om Churchill utan även om nuvarande.
Nutiden, ja. Men det är min tes där, det kanske inte spelar stor roll, allting upprepar sig bara så att...
Jo, det finns ju den här mannen, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som hade för vana att han la upp ett stort lager av bra tidningar som var 100 år gamla, så läste han dem och så frågade man hur kan du göra, han tog en ny varje morgon och läste den liksom med samma datum men 100 år tidigare, så men hur kan du göra det, den engelsman förstås alla, det är bara britter som håller på med så här. Så han, ja men nyheterna förändras aldrig, de är ungefär de samma, men språket var mycket bättre för det är ganska skönt.
Ja.
Så är det med det.
Så är det med det. Hörru du, jag tänker på en bok som... Jag vet inte, har vi pratat om Bengt Jernfeldts bok om Ryssland?
Nej, det har vi inte. Nej. Inte här. Vi har gjort det, men inte, vi har inte gjort det på...
Vi har inte gjort det här med våra lyssnare. Det här är ju en fantastisk bok som handlar...
Vi och dem, ja.
Vi och dem, ja. Vi i väst och dem i Ryssland. Och den här boken kom 2017. Och jag kan inte säga... hand på hjärtat att jag uppmärksammade den. Men efter den 24 februari i år så fick den här boken så kallat nytt liv. Så den har kommit en ny utgåva på Wahlström och Widstrand. Och den dessutom översätts nu i snabb takt.
Ja, Bengt sa att han hade, den kom på italienska, den kom på, det gick väldigt snabbt det där. Det blev väldigt sug efter en kort och koncis och begriplig proffsig förklaring.
Ja, som baksidestexten. Bengt Jernfeldt förklarar koncist och klargörande 300 års komplexa idéhistoria. Och det gör han. Det är ett fantastiskt språk, apropå språk.
Ja, han skriver jättebra.
Mycket bra. Och det är också fascinerande läsning på det sättet att man inser hur otroligt illa bevandrad man är i de idévärldar med då plural på, i Ryssland, det östliga och det västliga. Hur svårt vi har att förstå den typen av statsbildning. Alltså att, hur kan de här två delarna, den som tittar bakåt och den som tittar framåt, samleva och hålla ihop som ett land?
För att plugga tidningen jag jobbar för lite grann. Vi bad ju Bengt att skriva en artikel, en lite längre artikel på det här temat, liksom koncentrera det han säger i Vi och dem till tidningen strax efter invasionen i slutet av februari. Och det gjorde han och den blev otroligt läst. Och också uppmärksammad utomlands, så även den har översatts. Och sen tror jag på det följde det här med boken. Men att du pratar om både den och om Carl Hamiltons bok igen, det har ju... Det har ju sina randiga skäl och rutiga orsaker, eller hur?
Ja, vi bor ju någonstans.
Ja, det gör det. Ja.
Och det är väldigt ofta på Österlen.
Ja.
Och i Borrby som är en bokby.
Ja.
Finns det en fantastisk antikvariatshandlare vars butik heter Hundörat.
Ja.
Och han själv heter Peter Bodén.
Och, det är andra gången vi nämner honom.
Ja, men det är viktiga saker det här. Man ska vara somewhere.
Okay.
Inte bara anywhere. Så har vi ordnat en bokdag här. Och i år kommer vi att prata om Bengt Jernfeldts bok, om Carl Hamiltons bok och om Cyril Hellman som har skrivit ett krigsreportage från Ukraina. Han var nere där i våras. Så att vi kommer att prata om kriget och det är kanske därför jag är lite besatt.
Jag hoppas lite grann på att få vara med också kanske.
Ja, du får säkert också vara med.
Det har kommit en bok som heter När Europa upptäckte världen, där jag har skrivit ett kapitel om brittiska imperiet. Ja. Jag vet att jag är tjatig, men
det är jättetrevligt, älskling.
Ja, och det är en fin bok, ska jag tala om.
Det är mycket snyggt gjort.
Och apropå det så vill jag puffa för en bok som kommer i höst. Det kan jag göra, som de också medverkat i. En bok om manligt mode som går ut på Langenskiölds förlag. Och där har jag skrivit om Dandy.
Ja, jag tycker vi måste...
Den kommer både svenska och engelska, den boken.
Vi måste orka vara lite ytliga också.
Ja.
Stil inte ytliga.
Om du tror att Dandy är det minsta ytlig så har du missförstått. Jag har inte läst min...
Du har inte ens läst det.
Ja, nej. Du får göra det när den kommer i tryck.
Ja. Kanske...
Kanske vad?
Avrunda då så jag hinner börja.
Ska vi göra det?
Ja.
Ja, vi lägger locket på. Tar en
vi lägger
kaffe
locket
till.
På. Låt maten tysta mun.
Ja, just det. Någonting sånt. Vad ska du göra med den här dagen? Vi kan ju inte bara återhämta oss.
Nej. Det finns massor att göra. Jag ska skriva ett körschema för bokdagen.
Ja.
Jag måste planera den fantastiska författarmiddagen som ska... timmar efter dagen. Kanske ut och klippa lite rosor här i vår trädgård.
Jag hoppas att det kommer 8 ton grus. Det är min önskan idag.
Det är vad jag vill ha.
Det enda jag vill ha idag är 8 ton grus.
Låt oss hoppas att du får det.
Okej, vi gör det. Hej!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.